Nu följer del 13 av Roland Schütz roman Kodisbellan. Men först en liten resumé om vad som hänt tidigare. Roland träffade Ludde på ett nazistmöte. Han träffade också en flykting från Nazityskland som ledde till att Roland blev en så kallad sambandsofficer. Politiskt icke helt korrekta tidningar skulle fördelas ut. Han drog också den skuggande polisen vid näsan. Uppläsare är Sven Lionell.
När fabriken på Lidingö stängdes hade Roland en slutlön samt lite semesterpengar. Bestämde sig för att lyfta till sin onkel i Paris, där Sipas syster Sasha var gift med Danmarks ambassadör och hade kommit upp i smöret. Legationen var inrymd på Champs-Élysées, något hundratal meter från triumfbågen. Hissen gick direkt upp i bostaden där ambassaden var inrymd. Det var ett otal rum. Roland hann inte räkna dem alla. Sasha pussade och kramade och pussade igen. Ville veta allt som hänt i Sverige. Timmar av berättelse om släkten. Särskilt begeistrad blev de av Rolands berättelse om försiktighetsartiklarna. En kväll var det party i våningen. Konstnärer från hela världen var då samlade i Paris, och praktiskt taget alla var inbjudna till partyt. Det fanns alla läckerheter som kunde erbjudas i Frankrike. Gåslever, rysk kaviar, sniglar, grodlår, ostar och så viner. Samtal på alla språk. Var och en som kom upp med hissen presenterades ljudligt för de andra gästerna. Många vars namn Roland kände igen. Men en av dem tilldrog sig Rolands särskild uppmärksamhet. Marc Chagall. Roland visste att Chagall kom från Vitbäck och var ungefär jämnårig med mamma Sipa. Hon hade sagt att hon vid ett tillfälle att hon kände Chagall när hon bodde i Drissa intill Vitebäck. Framåt kvällen under det dansen pågick sökte Roland upp Chagall och bad att få ett samtal med honom, och de drog sig tillbaka till ett mindre rum. May we speak English? I can a little. Yes, me too. Bägge talade lika bra, eller dålig engelska, men förstod varandra. Känner du till Vitebäck? Frågade Roland. Ja visst, jag är ju född där. Känner du också till Drissa? Ja visst, jag brukade bada där. Då känner du också kanske till Sipa Krautschik? Chagall rusade upp ur stolen och utbrast på jiddisch. Ach, chifte, my kleine chipske, ich hob sie geliebt. När Roland förklarade att han var Sipas son frågade Mark vad Roland hette i efternamn. Jag heter Skjut. If Chipke not had run away from Russia, your surname now had been Chagall. Va? Mark berättade vidare. Jag träffade ofta Chipke. Vi dansade ofta tillsammans på fester där Isak firade triumfer med sina humoristiska festtal på vers. Festdeltagarna hurrade när han bars ut till vagnen eller släden som enligt avtal var förspänt med tre hästar, det vill säga trojkan. Chipke var mycket vacker. Vi kallade henne Drissas ros. Hon hette ju också Rosa. Vid ett festligt tillfälle bar hon alltid en vit klänning med röda rosor som mamma Ida hade broderat. Vid högsommartid hade ett bröllop pågått hela natten Och när solen stod som högst dagen därpå föreslog Chipke att vi skulle bada i Dvina. Jag var 16, Chipke 15. Ibland hände det att en ö bildades mitt i floden som hade uppstått av avlagrat sand från flodens övre dopp. Ska vi simma ut ön? Frågade Mark. Tänk om någon får se oss. Chipke klev ur sin rosenklänning och var endast iklädd sitt halsband av stora vita glaspärlor. Själv drog jag av mig min långskjorta och var bara iklädd den begynnande vegetationen på mitt bröst. Vi simmade ut till ön. Mark berättade långsamt, med blicken drömmande i fjärran, som han upplevde händelsen ännu en gång. Jag var upphetsad. Var det av onkel Helges champagne eller av Marks verbalt bemålade beskrivningar? Vad hände på ön i den mjuka sanden? Det hände ingenting som du tror. Jo, vi kysstes många gånger. Sen tog Drissas ros av sig sitt vita halsband och hängde det på min erektion, varefter hon dök i floden och simmade i land. Med halsbandet mellan tänderna nådde också jag stranden. Lyckligtvis hade det kalla vattnet och tyngdlagen återställt ordningen i min nedre del. Chipke tog på sig sin rosenklänning och halsbandet. Jag tog på mig min skjorta och sedan gick vi med armarna om varandra åter till bröllopsfesten. Det var sista gången jag träffade Drissas ros. Parentes. Halsbandet med de vita glaspärlorna bar Sipa varje dag under återstoden av sitt liv. Mark berättade också att under den påföljande natten, medan festen ännu pågick, hade Sipas bror Selik kommit springande dit. Han var mycket upprörd och meddelade Isak i enrum att huset hemma i Drissa var fullt med kosacker och att mamma Ida och de andra barnen var instängda i ett rum. På förmiddagen deltog inte Isak i vodkalaget. Han var mycket allvarlig och han sa att han måste hem fortast möjligt. Han meddelade inte varför och ville absolut köra trojkan ensam. Han startade i ett våldsamt tempo och piskade hästarna, vilket förvånade de andra gästerna. Man såg att han var mycket upprörd. Men han tog inte vägen norrut mot Drissa. Han körde västerut mot Lettland. De lössläppta hästarna återvände själva på eftermiddagen. Och bröllopsgästerna förstod att de i fortsättningen fick hålla sina fester utan medverkan av Isak Krautschik. Samtalet fortsatte om livet i Ryssland under tsartiden, om kosackerna, om den misslyckade revolutionen 1905, om pogromerna. Så berättade Chagall något som varken Sipa eller hennes föräldrar kände till och som naturligtvis inte Roland heller visste. Morfar Isaks bror hade inte flytt ur landet utan gömt sig hos en bonde i närheten av Drissa. Han blev funnen av kosackerna med hjälp av en källare som sett honom hos bonden. Hela Vitebäcks befolkning blev beordrad att samlas vid torget. A kosack, hang up the man on her gallows and cut him down into pieces beginning with his sexual organ. After that the Cossack said, we shall do the same with every Jewish revolution we will find in this town. Were you witness to that in Vitebsk? Yes, and I never forget it. Roland berättade inte detta samtal för Sasha, inte heller för mamma Sipa, inte någon annan. Nu är det första gången. För att Roland skulle slippa lyfta hem till Sverige ordnade onkel Helge att han fick åka till Danmark som kurir. Liften från Köpenhamn gick fint, men med många mellanlandningar och bilbyten. Vid hemkomsten fanns det rekommenderat brev där stod: värnpliktige 396 45 33 inkallas härmed till militärtjänst att infinna sig vid F2 Hägernäs, som lät ganska bra. Inte långt från Stockholm och sjöflyget. Inkvartering på pansarkryssaren Göta. Roland, som känt avsky för militären, hade försökt att slippa lumpen. Men en av de radikala socialistvännerna har sagt: du ska lära dig slåss, en vacker dag kan det behövas. Cirka 40 grabbar från Stockholm mot 20-tal salta sjömansgrabbar från Göteborg. Man kan nästan säga att Roland med modersmjölken hade insupit aversion mot militären. Den socialistiska inställningen hade inte heller gynnat någon speciellt intresse för det militära. Stöddiga kompraler och furirer föste in dem inryckande till mottagningen av uniformpersedlar. Raska på! Nå, skynda på här! Stöddiga var de. Och så lukten. Roland fick en blixtrande huvudvärk. Migrän, det hade han aldrig haft förut. Och så kräktes han. Vid nästa dags uppställning på däck tilldelades alla kompaninummer. Då var det inte Roland längre. Nu blev det 120 skytt. Så frågades det om det fanns någon sjukanmälan. 120 anmälde sig. Han hade ju varit sjuk praktiskt hela dagen och natten. Var nu relativt frisk men anmälde sig till sjukan. Fick vandra upp till regementsläkaren som efter några minuters undersökning sa: ni är fullt frisk. Försök inte simulera i fortsättningen. Det kommer inte att bli roligt för er. Samtidigt kan nämnas att 120 vid senare tillfälle med stor framgång simulerade en praktfull bältros och senare nässelfeber med blåsor över hela kroppen. Då var det inte roligt att ligga i koj på den tiden. En smal hängmatta av grov segelduk, vilket till natten upphängdes mellan två krokar fästa i taket på förligga trossbotten. Det var sällan under 30 grader varmt. Många av grabbarna placerade sina fotsvettiga strumpor på de heta elementen som uppvärmdes av ånga från fartygets maskinrum. Efter purning på morgon gällde det att snabbt och reglementsenligt snurra ihop kojen med inneliggande svettig filt och placera korven i kojlåren. Snuskigt var det. Då var det inte roligt att simulera bältros, men kvackan bjöd på lite pruder i en ask. Och nässelfeber trivdes i hettan. Då stegrades 120s allergi mot militärer och kom att vara livet ut. Cirka 14 dagar efter inryckningen skulle man få sin första permission. Men först måste man göra en perfekt hälsning. Reglementsenlig hälsning. Om man mötte en underofficer eller en officer på stan och de inte var nöjda med hälsningen fick den göras om. Ibland flera gånger. Och man kanske hade någon flicka med sig. Då fanns också befäl som ville jävlas. Och man fick inte klä sig civil på permissioner. Hur fan ska man lära sig alla gradbeteckningarna? Men det måste man ju för att få permis. 120 ville lära sig alla, men hans hjärna vägrar att magasinera denna militära drill. Det fanns grabbar som lärde sig detta. Men de hade nog inte militärallergi, så deras hjärnor accepterade väl indoktrineringen. När 120 äntligen fick permis och fick åka hem till mamma Sipa bullade hon upp alla delikatesser som 120 gillade. Inlagd sill, kyckling, mammas köttbullar. Oj, 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 vilka måltider. Mamma Sipa satt bredvid sin frossade son och bara log. Ett i sanning moderligt leende. Som tidigare i skolan visade sig 120 i lumpen synnerligen uppkäftig och fick som straff sitta i burken lite då och då, omväxlande med permissionsförbud. Det blev alltså inte så många permissioner. Otaliga var det gånger som kompanichefen kapten Sundin vid uppställningen ropade: 120 skytt, är han här? Flera gånger fick han svara: 120 skytt är här. 120 ska svara: ja kapten. Ja kapten, 120 skytt är här. Det har kommit till min kännedom att 120 skytt, och så vidare och så vidare. Alltid var det någon som korpral eller furir som hade berättat om 120s uppkäftighet. 120 skytt får kasernförbud i 14 dagar eller 120 skytt får 2 dagars arrest. Det var småsaker som bestraffades, men det skulle bli hårdare tag när 120 kom underfund med att praktiskt taget alla befäl var nazister. Från minsta vicekorporal till de högsta officerarna. De gottade sig åt Hitlers framgångar 1933-34 i Tyskland. Det vore fint att få nazistregim i Sverige. Då skulle militärerna stå högt i kurs. Det var bäst att vara med från början. 120 var inte bara militärhatare utan ännu högre grad nazisthatare. Halvjude och socialistsympatisör som han var. Nästan lika dåliga odds som morfar Isak hade i Tsarryssland om nazisterna fick bestämma i Sverige. 120s socialistiska inställning framkom mycket tydligt när han på luckan ofta hade mycket högljudda diskussioner med lumparkoppisen Tage Furugård. Veterinären Furugård var führer för nazisterna i Sverige och detta var hans brorson. Det var en fullblodsnazist. Det spridde sig som en löpen bland befälen att 120 var kommunist. Den jäveln skulle klämmas åt. Så började Rolands tredje helvete. Bertil och Ludde förut och så var det här. Harald Pettersson som var upppassare i officersmässen hörde samtalet. Den där jävla 120 kommunist och jude också. Titta på näsan. Det förekom trakasserier mot 120 praktiskt taget varje dag. Bland annat detta. Varje lördag skulle båten städas. Vem fick städa toaletterna? Gissa bara. 120 hade på känn att allt sattyg var organiserat. Han ansåg att de var nazister hela bunt. En dag hände något. Upppassaren i officersmässen skulle hänga upp en officerskavaj som fallit ner från sin galge. På baksidan av ena kavajslaget satt ett hakkorsnål. Han undersökte de andra officerarnas kavajer och fann ytterligare ett stort antal nålar med samma symbol. Rapport till 120 som inte alls blev förvånad. Han hade praktiskt taget varje dag lagt märke till var befälets sympatier fanns. 120 var den längsta i flygkåren, 190 centimeter inklusive markkängornas tjocka sulor. Så blev han uttagen som tätman, riktkar, då F2 skulle ha högvakten på Kungliga slottet. Det går aldrig ur min syn hur härlig han såg ut. Citat ur Runeberg. Uttagning av manskap skedde bland de stamanställda, vicekorporaler och korporaler. Samtliga tyvärr ganska småväxta. Men det fanns ingen lämplig representativ tätman som måste vara lång och ståtlig. Säkert många diskussioner innan valet föll på 120. Nu blev det drillning, träning på hangarplattan. 120 gav sig fan på att visa att han kunde. Om han ville. Någon slags känsla av att visa de jävlarna. Vid träning till vaktavlösning hördes hans "Iver!" över hela Hägernäs. Lumpakompisarna stod i närheten och skrattade. Så iväg den stora dagen, flygvapnets vaktparad, ovanligt. På Norrbro stod Sofia Wilhelmina, ultraruralist. Fridas syster, 120s faster Mina. Hon viftade med en liten svensk flagga och grät av glädje när hon såg sin brorson, flygsoldaten, som första man i vaktparaden på väg att skydda hans majestät mot socialisternas planerade revolution. Lite längre fram stod en kille och viftade med armarna. Lite lummig var han. Det var Skrubbas fotbollsstjärncenter tidigare. Heja Necron, frist humör! 120 viftade morsningen med sin lediga hand. En korporal rapporterade detta senare, lyckligtvis utan åtgärd. Det främre ledet hade en utmärkt riktpunkt för att hålla rättningen. Det var 120s näsa. Troligen hade utformningen av densamma en viss betydelse då det gällde val av riktkar. Det mest utsatta poststället var vid ingången till Vita havet där en stor fest pågick hela kvällen. Med fina gäster och höga militärer. Så att säga utom tävlan skyldrade 120 för varje militär som passerade. Deras damer var mycket imponerade och log mot den ståtlige flygaren. Men 120 fick inget tillfälle att samtala med majestätet om pappa Fritjofs tidigare stand-in. Han hade nästan tänkt sig det. Efter en tid hände något annat, nämligen insubirationsbrottet vid middagsuppställningen på hangarplattan. 120 skytt, är han här? Ja, kapten, 120 skytt är här. Skratt från grabbarna. Trots att 120 haft kasernförbud har ni avvikit från förläggningen och får därför ytterligare 14 dagars kasernförbud. Uppfattat? Då. Jawohl, meine Führer! Grapskaplan alla grabbarna. 120 till kompaniexpeditionen med språng. Sergeant Lidneinen tar befälet över de övriga för skärpt exercis. De grabbarna skrattade inte mera den eftermiddagen. 120 eskorterades omedelbart ombord att avtjäna 5 dagars arrest för insubordinationsbrott. 5 lugna dagar i burken. Efter beställning firade kompisarna ner cigaretter genom ventilen samt en bunt toalettpapper och en blyertspenna. Därefter blommade poesin i pansarkryssaren Götas förpik. Men det ingick ingen kniv i matbesticket. Att formera en blyertspenna med en sked gick inte så bra. Men arrestanten hade friska tänder samt satt som en ekorre och knaprade på faber nummer 2. Efter 5 dygn lämnade 120 sin diktarlya med 30 muckarverser gömda i kalsongerna. Hans leende vid utsläppet var inte särskilt stomatolbetonat. snarare en dragning åt blyertshållet, vilket förvånade Führer Barenheim som verkställde förlossningen.
Ni har hört del 13 av Roland Schütts roman Kodisbällan. Uppläsare var Sven Lionell. Tidigare avsnitt finns på webben www.tyresoradion.se.